Yes, då har vi sett avsnitt 7
av The Chosen. Och vem är det som har tittat på den här då?
Robert Koss heter jag.
Yes.
Och du heter?
Niklas Larsson.
Niklas Larsson.
Yes. Och så har vi massa publiken här som också sitter på den. Vad tyckte ni om avsnittet?
Tummen upp.
Tummen upp och lite applåder där. Jo, men jag tyckte också att det här var faktiskt, det här är nog det bästa avsnittet hittills, ja, i serien, ska jag säga.
Den är ju komprimerad. Det är mycket som finns där i. Och nu, jag såg den i eftermiddags och så såg den nu och det hittar hela tiden detaljer. Var ska vi börja då?
Ja, min mikrofon var ju fel så nu.
Ja.
Ja, exakt. Bronsormen i början där. På Moses stav.
Ja.
Det var ju lite, kanske lite väl on the nose med att det var ett kors också.
Ja.
Det var inte så att det var lite vinkar där, utan det var ganska rakt på.
Ja, det är mycket symboler.
Ja,
symboliken.
Ja. Och det där, du kanske kan prata lite grann om det. Det är ju från när de hade stuckit från farao,
ja,
och hängde i öknen
med Mose.
Ja, i 40 år.
Ja, de gick vilse.
Mm. Och sen så blev Gud sur på dem, för han, visst är det så i berättelsen att han gav dem manna och lite sånt, men de var ändå sura. Och då skickade man så ormar och bita i hälen. Är det så? Eller bet dem? För jag tänkte, bita i hälen är ju det som hände i skapelseberättelsen. Eller du ska krossa ormen med hälen.
Ja.
Är det så?
Ja, alltså, jag tänker så. Nu är det många bitar här, men jag tänker att alltså i 40 år så är det ju så att när judarna lämnade Egypten så tar det lång tid, och jag tror att den resan i sig handlar om deras det handlar om tron, det handlar om att bygga tilliten, att förstå, att komma till insikt. Och jag tror att, med risk för att säga fel, men flera gånger så vänder man Gud ryggen.
Ja.
Trots det ena miraklet eller undret efter det andra.
Ja, just det.
Och det är därför han i början så var det ju Mose och Josua som minns du hur det var? Hur var det när delade vattnet, ja, mannat från himlen?
Yes.
Gång på gång så visar Gud tecken.
Men människans minne är kort.
Ja, lite så.
Lite så.
Ja.
Mm. Och den här bronsormen ska ju då hela människorna som har blivit bitna och fått gift i sig.
Mm.
En intressant grej där är ju också att vi har ju faktiskt, om man tittar på symbolik i modern tid, så har vi ju läkare och tandläkare till exempel har ju en orm också som slingrar runt en tand.
Och apoteket
och,
ja, så det finns ju.
Så det är ju en läkande symbol, det här med ormen.
Mm.
Och grekerna har ju någonting som heter Askelopiostaven, och det är den bland annat som vi har som symbol i läkekonsten. Och en annan intressant grej är ju också Moses stav. När den är hos farao så förvandlas till en orm.
Ja.
Så där har vi också staven och ormen kopplat till, till det här.
Det var en kopparorm.
Yes.
Mm.
En kopparorm, yes.
Mm.
I engelskan så är det bronze dock.
Mm. Ja.
Mm.
Många tankar.
Yes, och om vi fortsätter på det här med orm och läkande. För då Jesus säger ju faktiskt, och det här är ju från Johannes. Jag har tagit upp det i den här bibelappen här. Johannes evangeliet. Och då sitter han faktiskt där. Där har de faktiskt inte svävat allt för långt bort från Bibeln.
Från texten.
När han sitter med Nikodemus. Då frågar Nikodemus frågade, hur kan det ske? Jesus svarade, du är Israels lärare och vet inte det. Ni märker att det är ganska rakt på här. Amen, amen, säger jag dig. Det vi vet talar vi och det vi har sett vittnar vi om. Och vårt vittnesbörd tar ni inte emot. Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det som hör himlen till? Ingen har stigit upp till himlen utan han som kom ner från himlen. Människosonen som är i himlen. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Mm. Där har de ju faktiskt inte svävat långt från texten.
Nej,
det är
nej.
Nästan ord för ord.
Ja.
Det som Markus brukar prata om, att de väver ut mycket av berättelsen. Men här har vi faktiskt nästan som vi har läst från ett manus.
Mm.
Men vad tänkte du där då? Skulle du kunna förklara det lite mer, det här med kopplingen mellan att man skulle höja, han säger att som Mose höjde upp ormen, så var det i början där.
Mm.
Vad är det egentligen han pratar om här?
Jag tror att det han vill få fram, det är tron alena. Precis som Mose säger att det handlar om att uttrycka sin tro. Alltså titta på ormen och tro.
Yes.
Och Jesus säger, det är tron, tro på mig. Alltså, det spelar egentligen, det handlar om tron.
Mm.
Sen så hittar man någon pedagogisk grej där.
Ja.
En tanke.
Och
sen, Lisa, vill du säga någonting? Nej. Nej.
Jag önskar att Rune var här, för jag tror att det har någonting med själva det hebreiska namnet på orm också. Att om man betonar det olika så kan det betyda nåd.
Ja.
Mm.
Ja. Så att det har med nåden att göra. Med Jesus på korset så kom nåden alltså över människorna. Och då är symbolen från det gamla testamentet helandet. Ja. När de såg på ormen.
Helandet, ja, nåd. Nåd alena.
Yes. Och när du säger tro så kan vi också lite... Där visar de också... i serien Nikodemus som faktiskt träffar Jesus och Jesus säger kom kom och följ mig, men han säger då nej, det går inte. Däremot Matteus som är skatteindrivare lämnar allting och följer Jesus. Så den som är den helige personen kunde inte lämna, men den största syndaren enligt Petrus, han gillar inte att de skulle ta in en skatteindrivare i gänget. Det såg ni ju där.
Han var inte direkt välkommen i gänget. Det har jag som aldrig tänkt på. Nej. Men det var lite magstarkt för de andra att han tog med just en skatteindrivare, en jude som var skatteindrivare.
Och det var ju samma avsky som mamman och pappan uttrycker.
Mm.
Alltså, du har missat din gåva, har du använder du för att gå emot Gud. Det är så de tolkade det. Han stod i romarnas tjänst.
Nej, alltså jag blir så berörd av den här filmen rent känslomässigt, så jag blir helt mosad invärtes.
Ja.
Har läst och hört om det här hela, eller nästan hela mitt liv, så blir jag så otroligt berörd. De blir så levande allihopa. Petrus, den där snabbe som agerar först och tänkte sen.
Och
Matteus, alltså, jag har jobbat inom psykiatrin, så jag har ju träffat som har den här diagnosen.
Ja.
Asperger, autismaktigt. Ja. Han rör sig exakt som en del kan göra. Och liksom logisk, smart och svartvit. Mm.
Alltså, för mig blev det, nu får jag gåshud, men för mig var det nu, när jag såg nu andra, just nu, då ser jag ju alltså hur de spelar ut Nicodemus och Matteus. Det är så tydligt där. Ja. Hur kan jag lämna detta? Och så bara replikerna innan. Men Nicodemus, vad känner du inom dig? Sök i ditt hjärta. Vad är det för känslor? Jo, det handlar om rädsla och förundran. Och då kanske rädslan är kopplad till vad är det jag behöver avstå för att födas på nytt. Och så säger han, jag står ju på helig mark eller heligt tak, rättar han sig. Men också då Matteus som har uttryckt också för sin mamma, jag har ju pengar. Jag står i tjänst och så vidare. Jag har egen livvakt som följer mig. Och det lämnar han. Ja, det var så starkt det där just nu. Mm. Jag tänker också på det här med jag tror det är Matteus 10. Det är lättare för en kamel att komma in i ett genom nålsögat än för en rik man att komma in i himlen. Och jag kopplar det till till det som just Nicodemus har fyllt av. Alltså det goda som finns runt omkring. Jag kan inte avstå detta. Kanske i brist på tillit. Kanske i brist på tillit. Men Matteus som också har detta. Han ser att Jesus ser honom. Han blir sedd, han blir bekräftad. Matteus, son till Alfaios, tror jag det var så här. Följ mig. Och det är så starkt. Då tänker jag, egentligen den här porten, jag tror jag har sagt det någon gång tidigare, den här porten är tillräckligt vid för att du och jag ska komma in var och en som de vi var tänkta att vara. Men vi tar på oss en massa andra grejer. Jag ska med min nya fina rock, billigt talat, som gör att jag blir för vid för porten. Och det blir så tydligt här med Matteus och Nicodemus. Han ger ringen. Jag behöver inte den, för det finns något mer där borta. Ta nyckeln till det här också. Mitt hem, varsågod. Det är något annat jag söker. Ja, det är starkt.
När du nämner den liknelsen om kamelen och nålsögat, så säger Jesus att för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Så det är han som ligger bakom ändå, påverkar människors hjärta.
En gång till, det är han som ligger bakom att påverka människohjärta. Ja, precis.
Ditt uppgift är egentligen bara att öppna. Öppna upp dig. Följa.
Ja. Bara en parentes, jag satt i ett samtal idag med en person som beklagade över sin en nära släkting som tyvärr sitter fast i alkoholism, eller alkoholens klor. Och så säger personen då att han skulle behöva få möta något religiöst. Och jag tror att det var det han var inne på. Han behöver möta tron, för det där, det är det som är möjligt. Så, ja.
Nej, jag reflekterade nu under filmen. Alltså Nicodemus. På något sätt, han är både, han är kunnig, han är analytisk, han är rädd och förundrad. Samtidigt tror jag, då tänker jag på vår kultur och är du, har du makt, då är du någon. Min undran, kan Nikodemus också en reflektion, han vill inte lämna sin position.
Makten och härlighetens pris är högt. Mm. Så är det.
Sen kan inte jag låta bli att tänka, han hade barn och barnbarn. Att lämna dem.
Mm.
Sen en position naturligtvis. Jag fattar så han var någon typ av chef för fariseerna, eller?
Mm. Ja. Han är någons huvudpräst av något slag.
Precis, ja, precis. Mm. Och hans fru var lite, ska jag säga, karriärist. Hon sa ju åt honom, tror jag, första avsnitten. Du är chef. Du ska ha svaren. Du ska inte ställa frågorna.
Mm. Ja, men det finns ju en ödmjukhet hos Nikodemus som är klädsam. Eller den klädsamma är väl, som visar på att det finns ett hjärta där i alla fall, tänker jag.
Jag tycker det är intressant när man ska döma Jesus. Då säger ju Nikodemus, inte dömer väl någon ohörd.
Nej.
Och då säger ju fariseerna, är du också en av lärjungar?
Mm.
Så de förstod att någonting hade hänt i hans liv.
Mm.
Men han var i hemlighet, han vågade inte stå för det öppet.
Nej.
Och jag tänkte här med Nikodemus och barnbarn och fru och sånt där. Men är det inte lite så att någonstans Jesus säger att man ska lämna sin mor och far eller något sånt där för att följa?
Alltså att du, i vigselakten?
Nej, men alltså du ska överge.
Jo, att för den som har, för min skull har övergett eller lämnat sin far och mor och barn och precis.
Mm.
Jag kan vidare.
Ja. Och att det ska gå väl, är det inte så?
Nej, men den ska ju få, alltså redan här och nu i tiden, få tillbaka.
Ja.
Liksom.
Det var en av de första bibelorden som kom till mig som nykristen. Alltså jag vet precis när Gud talade till mig, det bara puff. Kom ner i mig. Och det var när jag var i en brytningstid. Alltså, jag kom ifrån ett icke-kristet hem. Och jag var i en brytningstid att jag hade kommit till tro. Och jag visste liksom inte hur jag skulle våga ge mig ut i det kristna livet på något vis. Och så handlade det om att vi skulle resa. Jag skulle föra mina kompisar på en resa till Europa. Nere till Frankrike en sommar. Evangelisationsresa typ. En kristen grupp som skulle fara. Och jag tänkte, hur ska jag kunna göra det här? Och jag vet att vad jag var någonstans när jag, bara ordet kom att den som överger far och mor, syster och bror, hus och hem och jordagods för mitt namns skull ska redan här i tiden få allt detta.
Så, just det.
Mm. Far och mor, syster och bror, hus och hem och jordagods. Mm. Och i den kommande tidsåldern evigt liv.
Mm.
Alltså det övertygade mig så att jag vågade lämna.
Mm.
Men sen är det ju så att man lämnar ju, alltså inte så att man vänder sig emot.
Nej.
Utan att man följer Herrens väg på något vis.
Samtidigt så ser vi ju det här avsnittet hur han uppmanar sin lärjunge, stanna hemma hos din hustru och din svärmor här.
Mm.
Vi fixar det här, du stannar här.
Men med Nikodemus när han sitter uppe på taket så pratar han om att man ska bli på nytt född. Och min tanke där det är att du föds ensam. Och det är ditt hjärta, det är inte dina föräldrars hjärtan, utan det är ditt hjärta som ska bli öppnat och komma till Jesus. Så det är det du ska, även om dina föräldrar eller dina kompisar eller din bror eller syster inte hänger med Jesus, så skit i det. Du kan hänga med Jesus.
Som sagt, och det är ju många tvetydigheter om man läser texterna. Så ibland kan man ju bli riktigt förvirrad. Vad är det de egentligen menar? Alltså.
Mm.
Men det är ju för de här tvetydigheterna som man då ska försöka liksom sovra igenom och komma på vad är det egentligen som mm. det talar till mig.
Mm. Och så skrevs det inte igår. Vi berättade historier på ett helt annat sätt än vad vi gjorde då. Mm. Så att...
Jag tänker också alltså Petrus vad ska man säga, Petrus han försöker tala Jesus till rätta. Nej, men du, vet du vem det har? Och så har han glömt bort sin egen resa.
Och det är ju vad Jesus säger sen när de kom närmare korset. Ja. Tillbaka Satan, ja. Säger han till Petrus. Ja,
precis.
Och det är roligt då att Petrus också blir den katolska kyrkans ledare.
Ja, en grundsten. Ja. Ja, nej, alltså det jag håller med, det är fantastiskt att få se och hur de har nyttjat och hur personligheterna spelas ut och hur de uttrycks, det är fantastiskt.
Jag tänker ju också på den här scenen då de är i det här lägret och Maria kommer fram och säger jag vill prata med dig.
Ja.
Och så säger hon förlåt för att jag förstörde din predikan. Mm. Förlåt för att jag checkar in folk och han säger liksom bara lugn. De skulle hitta den vägen med eller utan dig.
Mm.
Det var så, bara scenen som sådan var ju riktigt så här så innehållsfull. Det var som att den tog med väldigt mycket från texterna i bara den scenen.
Mm. Tänk på det du tog upp där liksom att du tog upp om när Jesus tillrättavisar Petrus. Han säger att det du säger nu, det är inte Guds tankar. Nej. Det är människotankar.
Mm. Mm.
Att just skilja på vad är Guds tankar och är våra egna mänskliga tankar kan leda oss helt fel.
Mm.
Petrus är ingalunda ska det här ske dig. Sa han ju all värmedien, men det var inte Guds tanke.
Nej, precis. Ja. Någon fler tanke hos er?
Jag tänker ju på den här förundrade blicken som Matteus på.
Mm.
När han liksom stannar till här framför den här buren han står i. Och han blir tilltalad och följer. Han liksom bara, menar du mig?
Mm.
Så att just det här. Och så när han säger till den här romerska vakten att du hinner inte mig. Nu går jag. Nu ska du verkligen lämna alla de här rikedomarna för att följa den här typen. Japp. Hej då. Nu går jag. Så det är så starkt just det här att.
Och där blev kontrasten blev ju så, precis så stark. Ja. Nikodemus, jag kan inte.
Och så lägger ju Jesus armen åt honom och säger, nu ska du på fest.
Mm.
Jag är inte inbjuden på någon fest. Jag vet inte vad det handlar om. Det är inget problem. Du är
världen.
Gästgivaren idag. Mm. Vi ska festen hos dig.
Mm.
Bara, han lyser liksom upp Matteus i det här som en befrielse.
Ja, att födas på nytt, du ska födas med i ande, vatten och ande.
Mm.
Mm. Det är steg två.
Det är steg två.
Först säger Jesus att du måste vara född på nytt för att kunna se Guds rike.
Ja.
Men du måste vara född av vatten och ande för att kunna komma in i Guds rike.
Mm.
Så det är två steg.
Mm.
Det kanske ofta missar.
Ja, precis, precis. Ja. Mm. Fler tankar?
Jag kan ju prata här om lite om andra Korintierbrevet, Paulus. Han skriver också om det här med Jesus och brons, eller kopparormen på svenska. Och då är det så här då... vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar förmana genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom ska stå rättfärdiga inför Gud.
Mm.
Alltså, all synd har lagts, all våran synd och allting har lagts på Jesus. Alltså ormen som i, när de var sprang omkring i öknen där och blev bitna av ormen, bitna av synden, om man tar den symboliken, kopplar det ihop. Och då den som inte visste av synd, alltså Jesus, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, all vår synd på honom, för att vi i honom ska stå rättfärdiga inför Gud. Och det är då Paulus variant av det som Jesus sa till Nikodemus här, kopplat till ormen där. Ja, exakt. Den rackaren.
Den kommer tillbaka.
Ja, alltid med den där ormen. Överallt.
Mm. Tillbaka i tanken. Det här med någon har sagt, när du försöker vara bättre än du är, så är risken stor att du blir sämre än du var tänkt att vara. När du försöker vara bättre än du är, så är risken stor att du blir sämre än du var tänkt att vara. Jag tänker på Nikodemus, jag tänker på Matteus där. Alltså Nikodemus, han, och det var ju både fariseerna och de skriftlärde, de var ju kunniga och på respektive område, och folk såg upp till dem. Men min bild är ju att man hade gjort sig, alltså, nivåskillnad, och också att man hade ett företräde inför Gud. Jag kanske lägger in för mycket, men så tolkar jag det. Men Matteus till exempel, han, ja, men jag är den jag är, och jag lämnar allt och följer dig på något sätt. Ja, tankar.
Men det var ju också så att Nikodemus hade ju otroligt mycket att förlora om han hade gått ifrån allt. Han har ju säkert blivit avskedad, kan man tänka sig, eller minst. Medan Matteus hade ingenting privat. Han hade sitt jobb och sina pengar och sina fina skjortor, men hade ju inga människor omkring sig. Han var ju helt ensam. Så för han blev det ju en vinst på alla plan att få följa med.
Han kunde inte byta kläder. Nej. Ja.
Jag tänker att Matteus gick ju hem till sin mamma också i det här avsnittet. För att som autistisk kille få klarhet i några av hans tankar. Men han satt ju på taket i föregående avsnitt och tittade på någonting som han inte kunde förklara. Så han gick hem till sin mamma och sa, vad tror du? Tror du allting som jag har blivit lärd att tro på, är allting fel? Är allting fel? Så han är ju i en väldig kliveri där. Tankarna flyger runt hos den här stackaren då.
Ja, just det. För där tappar jag bort mig. Men han refererar till förra avsnittet. Det var det han refererade till. Ja, okej, okay. Ja, men då är jag med. Nej.
Jag tyckte också en intressant och en liten rolig grej var ju när de satt på taket med Nikodemus, så satt ju två stycken
utanför
och skrev ner allt vad de sa. Det var en liten rolig grej.
Ja,
exakt. Och så står det här sen i min telefon. 2000 år senare.
Ja, men tänkte ni inte också på vilken värme det var mellan Jesus och Nikodemus?
Ja.
Vilken, jag tyckte det slog mig verkligen. Vilken värme, vilken, vilken försoning.
Ja, det var ju...
Men jag tänker att den tråden finns ju sen alltså mötet med Maria när hon var besatt. Alltså den brottningen, det är ju det som också Nikodemus fru, vad är som händer och så vidare. Beskyddar du den Jesus från Nasaret? Alltså det finns ju där, det finns en förundran och en osäkerhet. Och visst var så du refererar till söndagens evangelietext. När du sa precis, jag menar så, när Nikodemus säger, ska vi inte låta denna man bli hörd? Och det är ju det som händer, det här spelet som han är ju verkligen förundrad, precis. Han sa ju det också, han vittnar, jag sa det här kan bara Gud kan hela den här människan, och så blir jag, så ser jag det helad. Då har ju Gud kommit in. Ja, det är mycket som...
Så han har ju som en trosbekännelse.
Ja.
Mm. Mm. Ja, den där scenen med Nikodemus är ju riktigt bra.
Ja.
Och det som är intressant också i slutet där, så blir han ju faktiskt ett litet barn. Som Jesus tar hand om. När han gråter. Han gråter ju som att han är ett litet barn.
Jo.
Och så lägger Jesus handen på huvudet.
Ja.
Alltså det är ju som att han blir nästan ett litet barn som man pratar att det kan inte bli, men han blev det för en liten stund och Jesus blev pappan som tog hand om han. Det blev ju verkligen som att Gud tog han i sina armar. Du är mitt barn. Men sen vaknade han upp och började skratta. Han kunde inte vara barn allt för länge.
Nikodemus, säger du att han är Guds son?
Mm.
Så han har ju fått den uppenbarelsen.
Men visst är det också, är det Galaterbrevet som, är det Nikodemus som så säger, det kan vara att det är, alltså, att det är mot Gud själv som vi är. Alltså. Ja. Ja.
Han ska förhöra Jesus istället. Ju det.
Jag tror att det är så att det är Nikodemus som säger det när de ska förhöra honom alltså, inför de övriga
när de dödar han, men då säger att man ska förhöra honom.
Ja, vi måste förhöra, för det kan vara så att det är Gud själv som vi... Så det, absolut, det finns en trosbekännelse här.
Absolut.
Det finns en, och det är det också som jag tror, alltså,
jag tänker att det är nåden som går igenom i våra liv. Vi kan välja olika. Gud kallar oss på olika sätt, men det är alltid Guds nåd som är det starkaste. Han tar emot oss alla våra situationer.
Det kanske är så idag också att det finns fler hemliga lärjungar än vi vet om.
Ja. Ja, men alltså jag tänker de landar ju olika hos Nikodemus och Matteus, så är det. Ja, nej, jag är tagen av filmen, måste jag säga. Ja, det.
Ja. Vi kanske känner oss klara nu.
Så.
Ja, men
ha en god kväll.
Ja. Tack så mycket.
Tackar.
Ni kom hit.
En klapp.